Ja, det är tur att det är radio det här som inte fattar vad du ljuger. Jag kan se unga killar som kommer ut idag och kommer och är så här, wow, yeah. Så att om du har lite muskler och snygga magrutor, då ligger du bättre i kursen om du har en jättekuk. Då får man de där applåderna man söker om man har självbekräftelsebehov och liksom lite exhibitionism och så här och vill visa upp sig.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah!
Nemo är en kändis,
den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad.
Yeah! Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän, och idag har jag besök av Sveriges snyggaste 72-åring Christer Lindarw.
Ja, men jag tackar, ja. Ja, det är tur att det är radio det här som inte fattar vad du ljuger.
Du, jag ljuger inte. Jag såg dig kom på gatan, spatserade emot mig och jag tänkte på det direkt. Du är ju väldigt snygg, så ta åt dig istället.
Tackar, tackar.
Mm. Hur viktigt har och är utseendet för dig?
Ja, det har ju varit en stor del av min karriär har ju varit att vara snygg på scenen i min dragshow-roll. Så att det är klart att det har varit viktigt med utseende, därför att det var ju inte bara det att vi började med dragshow, att det var ett nytt fenomen som vi blev berömda och upptäckta och folk tyckte var kul. Det var ju också en stor del av succén i början, och fascinationen av hela grejen var ju att jag var så trovärdig som tjej. Mm. Att jag var så snygg, och att folk satt nästan och slog vad i publiken då innan jag blev känd som Christer. Så slog de vad, nej men det där kan inte vara en kille, det måste vara en tjej. Så det var ju väldigt mycket där en fascination av det där spännande och de straighta som gick och tittade, och kararna liksom satt och undrade vad fan är det här för någonting. Och det var ju, ja, det blev ju då en grej av att jaha, jag måste vara snygg hela tiden. Så det är klart att det har ju varit en grej. Varje gång folk går och ser oss så vill de ju se den där snygga figuren på scenen.
Mm.
Så utseende har ju varit en stor del av det hela, klart. Men sen har jag väl varit ganska fåfäng privat också, med gilla kläder, gillat att synas och så här. Det minskar ju sen när jag började showa. Innan jag började showa, då var jag ju mycket mera exhibitionistisk och ville att folk skulle uppmärksamma mig på gatan när jag gick och vad jag hade på mig, och ända sedan jag var barn och framåt. Och det var ju någon slags blandning av exhibitionism och vilja uppträda på något sätt.
Mm.
Så att då blev gatan min scen då, innan jag blev en artist så att säga. Så att jag har ju alltid velat haft uppmärksamhet. Så det lugnade ju ner sig när jag väl showade. Mm. För när man showar, då får man de där applåderna man söker om man har självbekräftelsebehov och liksom lite exhibitionism och så här, och vill visa upp sig. Då får man det tillräckligt, så då blir inte lika mycket behov av det privat.
Men det här med att folk inte kunde avgöra om du var en kvinna eller man. Mm. Var det något som du gick igång på, kickade på?
Ja, det var jättekul. Mm. Det var jätteroligt att se att folk undrade. Och folk var, jag var ju liksom som kille och privat så var jag ju väldigt flicksöt. Jag var liksom androgyn. Jag hade långt hår då när vi på 80-talet. Då hade ju många långt hår, det var ju där. Många, de kallar för dörrvaktslocken. Många hade ju hästsvans och sådär. Det var ju långt hår som gällde då. Men jag blev ju väldigt flicksöt i detta. Så att, och jag utnyttjade den där androgyniteten ganska mycket i mitt flörtande och sådär. Så att spela lite mera på. Gick ju inte ut som damsminkad privat. Men däremot så var jag ganska klädd med ganska androgynt och lite flicksöt, så det blev att jag kunde ju flirta med både straighta killar och gay killar lite om. Jag hade ju nästan mer tur med straighta killar än med gay killarna, för gay killarna tyckte jag var för flickig. De ville ha mer grabbar.
Jag ska ställa en fråga nu som kanske är lite dum.
Ja.
Men jag blir så nyfiken då, för du säger att du är redan från ganska tidig ålder var ganska flickig.
Mm.
Ju. Det här med, vad är egentligen hönan och vad är ägget när man har en lite feminin persona, och sen även det här med läggningen då. Jag ska formulera här så jag inte låter som att jag är dum i huvudet. Jag vill göra det nu på rätt sätt. Men när du kom ut, hur ung var du då?
Ja, du menar på, det beror på hur du menar med att komma ut. Alltså jag kom ju ut för mina kompisar när jag hade flyttat till Stockholm. Mm. Jag flyttade till Stockholm när jag var 19, så jag kom väl ut ungefär 20 plus någonting för mina kompisar. Och min mamma och mina föräldrar kom jag ut, och det var ett misstag ungefär vid samma tid, genom att mamma såg ett medlemskort till en gayklubb som jag hade på baksidan av mitt SJ-kort, och hon, det hade jag slängt på byrån hemma när jag var hemma en helg i Eskilstuna. Och mamma undrade, det där är en klubb, det är någon klubbmedlem, så det står gayklubb, vad är det? Hon visste ju redan vad det var, tror jag, men hon var ju tvungen att fråga. Och då kom jag ihåg att jag sa, jaha, det är dags nu, sa jag, och sen så fick jag berätta då att jag var gay. Så på den grejen kom jag ut runt 20-årsåldern som gay. Men däremot så gick vi inte ut förrän 96. Alltså vi hade hållit på 20 år med showen innan vi officiellt gick ut som homosexuella i After Dark. Mm. Och det berodde ju mycket på att vi tyckte när vi började, och journalister ställde frågorna till oss, och ni är väl gay och bla bla bla, och vi sa vi vill inte prata om det, för att vi tyckte, det fanns inga öppet homosexuella då när vi startade, och det fanns inga förebilder för gays. Tänkte vi, ska vi vara de första som har ett så udda yrke, och som har ett yrke som nästan spädde på fördomar mer än tar bort? För att det var så mycket fördomar om att alla gays skulle vara feminina, alla gays var fjolliga. Det fanns så mycket sådana fördomar om gays ändå. Och jag tänkte, de här vanliga grabbgaysen som inte alls är feminina och som ser ut som vanliga grabbar, ska de också få höra bakom ryggen, jaha, när han kommer hem tar han väl också på sig damkläder? Så vi ville liksom inte att det skulle spridas. Det var mer med hänsyn till andra som vi inte gick ut som homosexuella i media i början, faktiskt.
Ja, jag ska försöka återkoppla min fråga här. Jag tror att
var den då?
Nej, men det var det här med... Men jag är så nyfiken på, när man har sedan tidig ålder en ganska feminin personlighet och androgyn, kallas det, va?
Ja.
Blir det då att när man kommer ut, som du sa att du gjorde det när du var 18-19 år där, blir det då så att den exploderar och man kan leva ut det helt om man håller in det innan? Eller var det för dig att det liksom var likadant innan och efter?
Ja, det var ganska lite likadan hela tiden. Däremot så kan jag ändå tänka, när jag kom till Stockholm och trodde att det här med att jag sydde egna kläder, att jag var modintresserad, och det var frisyrer, och det var liksom, jag trodde det, när jag gick ut på gayklubbar då, och tyckte nu kommer jag äntligen att få uppskattning. Och så stod jag där ensam och ingen tog kontakt med mig. Och det där förstod inte jag förrän länge, att hade det varit bättre om jag gått dit med jeans och t-shirt. För då hade jag sett lite pojkigare ut. Och då hade nog fått ragg. Mm. Jag såg alldeles för... Jag var lite för extrem, lite för... Ja, moderiktig och så. Så att, och det förstod man inte själv. Jag kan se unga killar som kommer ut idag. Och kommer och är så här... Och fladdrar med både armar och kläder. Och färgade hår och grejer. Och nu är det ju också väldigt mycket mer smink på privat, på både gays och även straight. Och det är nagellack och det är grejer. Och läppglans. Och man tittar på en sån som Edvin Törnblom till exempel. Så som han är makead i rutan idag, med läppglans och med brunkräm och med massa eyeshadow och så allt möjligt. Det skulle inte ha varit möjligt för 10-15 år sedan. Det är ju liksom någonting som händer nu. Och där tror jag att de som kör på den linjen och sen går ut på gayklubbar idag, de har inte heller så lätt att få ragg. För att det är liksom, det där feminina står ju väldigt lågt i kurs i gaykretsar. Mm. Alla lägst står ju transsexuella och transvestiter. Och sen är det de fjolliga, feminina och sådär. i topp står ju de som liknar med straighta män, mm. som är grabbiga. Du kan inte gissa ens att de är gay. De står ju i topp i liksom hierarkin i gaykretsarna.
Kan du nämna någon sån, någon offentlig person så vi får en bild av hur det kan se ut då? Typ Peter Jöback kanske?
Ja, han ligger nog i medel någonstans.
Medel. Mm. Fredrik Eklund kanske? Eller också medel, va?
Ja, han är för medveten.
Ja, de blir väl det.
Man ska inte vara medveten. Nej, men jag kommer inte på någon som är så där naturligt manlig bara.
Det är ganska dåligt med svenska kända bögar som inte ser homosexuella ut.
Ja, nej, men det är väl några av de här i så fall som har kommit ut som har varit idrottsmän och sådär som kanske har...
Jo, Anton Hysén kanske.
Anton Hysén är en sån som ser grabbig och vanlig ut. Mm. Absolut.
Mm. Du, vi har så mycket att prata om idag och jag är så glad att du är här. Jag är lite besviken på dig att det tog över 10 år, men bättre sent än aldrig. Tack. Det var ju mitt fel också, för att jag hittade ingen kontaktuppgift till dig på 10 års tid. Men till slut...
Skyll på det.
Till slut gjorde jag det och då ringde dig och du är här nu. Jag är så glad över det.
Sist av alla kom jag hit.
Du är Sveriges 550:e mest intressanta kändis.
Ja, precis.
Nej, du blev ju hyllad i Renés Vilket liv häromdagen, och det är ju inte faktiskt alla som blir det. Nej. Det är ju verkligen gräddan av kändisar som får med där. Så att, men jag skulle vilja prata lite om hur du blir i sådana sammanhang när du ska hyllas och du står i allt fokus. Du känns ändå som en person som är ganska bekväm och okej med det, eller?
Ja, alltså dels är jag ju så van i och med att jag håller på så länge att bli intervjuad både i tv och i radio och i tidningar och så här. Så att de frågade ju mig innan, man vet, nu för tiden på det här Vilket liv så är det ju inte så att man blir helt överrumplad, att man blir kidnappad som det var förr när de gjorde sådana program. Men nu vet man ju om att man kommer dit, man kommer att bli hyllad, det kommer att komma folk som gäster, men man vet inte vilka. Och vissa artister har ju varit så här kontrollfreaks och sagt att nej, men jag vill absolut veta vem som är. Jag tror Robert Gustafsson är en sån till exempel. Som
och Peter Haber.
Ja, de kan tänka mig också. De vill veta vilka ska komma. Jag vill inte ha någon jävla överraskning här. Men jag sa det, jag vill inte veta.
Nej.
Utan jag tycker det är mycket roligare, för jag kan ta de flesta situationer och tycker det är bara kul. Mm. Så att det blir roligare och spontanare så om jag inte vet. Däremot så kunde jag ju räkna ut några stycken som kunde komma. Mina närmaste kompisar. Och att Lill Lindfors kanske skulle komma och vi skulle prata om den där kjolen som hon tappade för 511 gången och sådär.
Hur trött är du på att snacka om det?
Ja, alltså grejen är att folk är lika glada varje gång man pratar om det. För folk är ju faktiskt fortfarande väldigt fascinerade av den situationen som vi gjorde, som ju är unik och i mellohistorien och allting, så att det är ju lite roligt att ha gjort det där.
Folk är ju också väldigt förutsägbara som fortfarande bryr sig om det så mycket.
Ja, det är det. Och det är ju roligt, för det var ju liksom inte bara, om det hade varit svenska uttagningen då hade det kanske inte varit lika, men i och med att det var Eurovision och live och vi gör en sån jävla kupp så blir det ju en grej av det. Så det var ju kul.
Men drottningen överraskade dig.
Ja, det hade väl ingen kunnat räkna ut.
Nej, och det är ju någonting med det. För du säger här att du ändå har varit i gamet så länge, du har träffat alla, du är ganska avtrubbad nästan inför det här kändisvärlden, för du har varit en del av det så länge liksom. Men det blir väl ändå någonting speciellt när det är kungligheter. Och vad är det som är så speciellt med det, tror du?
Nej, men det är ju liksom det är ju att de har en position som kungligheter och inte gör såna här saker hur som helst. Hyllar eller kommer och gästar ett litet tv-program och hyllar en artist för sin karriär. Och gör en gest då genom att överlämna en ros till mig som jag gjorde till henne 50 år senare. 50 år tidigare så delade jag ut en ros till henne på en välgörenhetsgala precis på samma scen på Oscarsteatern. Och den bilden blev en startskott för oss. När jag gav henne den rosen. En drottning ger en annan drottning en ros. Och den bilden betydde jättemycket för våran uppstart i karriären. För vi hade bara haft våran lilla klubb ett par månader när det där hände. Så det var ju en sån skjuts för oss. Och sen har jag förstått i efterhand nu när jag funderar varför drottningen ville göra den här hyllningen och varför hon tyckte det var så kul att komma och få göra den här saken tillbaka när hon sa det. Så nu är det min tur, sa hon. Att jag får lämna en ros från en drottning till en annan drottning. Och bara det blev ju en sån cirkel som slöt på något sätt av de här 50 åren showkarriär som jag har haft. Och jag tror också kanske att hon var ny i Sverige då 1977. Hon hade gift sig året innan med kungen och hade inte hunnit bli så folklig. Så jag tror att lika väl som vi kände att den där bilden på oss två drottningar hjälpte oss att bli kända och folk i Sverige tyckte wow, det där var ju kul och kungafamiljen tycker det här är roligt och de skrattade och var glada och hon tar emot rosen. Det kanske hjälpte henne också att bli folklig. Faktiskt. Så här jag kommer på efterhand. Det kanske betydde mer för henne än vad vi har förstått. Att hon också kände att hon fick ett gensvar från svenska folket att ja, men hon har ju humor, hon kan ta det här.
Mm.
Hon sitter inte och sniper där som drottning.
Mm.
Utan jag tror kanske att det betyder något för henne.
Ja, ni kanske möttes i att vara minoriteter från olika håll på något sätt.
Ja, lite två outsiders som har kom från olika håll. Men ja, vi fick en slags folklighet där som jag tror att båda har vunnit på.
Mm. Det var fint. Och det, som du säger, det hör ju inte till vanligheterna att kungligheter kommer och gästa sådana där program, hyllningsprogram.
Nej, alltså jag tror de har aldrig gjort något sånt tidigare överhuvudtaget. Men jag tror inte ens de har hyllat ABBA ens en gång i något sammanhang. I alla fall inte offentligt.
Nej.
Det här är ju ett offentligt sammanhang. Det är ju det som är grejen. Att hon kanske har hyllat någon på en privat tillställning eller på en officiell tillställning som en organisation att göra. Eller jag vet inte. Men hon har ju aldrig hyllat en artist på ett lite tv-program komma in så här. Och dessutom riggat upp sig med originalklänningen som jag hade gjort kopia på då 1977. Och den klänningen har hon letat fram och tagit på sig. Och med tiara, hon kommer ju nästan in utklädd till mig som drottningen.
Mm.
Så det blir liksom tre steg där på något sätt.
Mm.
Ja, det var fantastiskt. Det var verkligen ärofyllt.
Du, jag läste på lite extra om dig inför idag. Jag har ju ganska bra koll på dig, men jag vill ändå kika och sålla internet på roliga saker för att ta dem med dig när du var här. Mm. Och då läste jag en artikel om att du har levt som nykter hela livet tills du fyllde 70 och nu har du börjat dricka.
Ja.
Vad fan handlar det om?
Ja, alltså det var... Det är mer symboliskt än reellt, för jag tycker det går lite trögt med drickandet.
Försöker bli alkis, men det går inte.
Nej, det är lite svårt. Jag kommer på mig själv att nu har jag inte druckit.
Det är så tvärtom mot andra människor.
Ja, tvärtom. För de flesta som kommer upp och tycker nej, nu ska jag dricka mindre. Nu ska jag vara lite mer nyttig och träna lite nu när jag börjar bli äldre. Jag säger tvärtom. Nej, men grejen är att jag gjorde ju en show ner på Vasateatern för ett par år sedan med mina killar, fast jag själv inte stod på scenen. Men det var en after-dark show. Jag var producerare och hittade på. Och då fick vi två nomineringar till QX-pris. Då, årets drag och årets show. Och då sitter vi på utdelningen på Cirkus. Och då säger mina killar där att ja, tänk om vi får båda priserna. Så här, ja, så jag, årets drag tror jag vi kommer att få. Så här, för det finns inte så mycket konkurrens. Men årets show, så här, det är inte så. Då konkurrerar vi med Pernilla Wahlgrens show. Vi konkurrerar med lite andra bra shower. Så det är inte så här. Och då så råkar jag säga till grabben, men får vi båda priserna, då ska jag festa med er ikväll, sa jag. Och sen fick vi båda priserna. Och det tog en sekund så stod det en drink framför mig som de hade beställt och grabbarna, eftersom vi fick. Och då den kvällen så drack jag lite drinkar och de tyckte det var så kul att jag var med och festa. Så att de beställde in hela tiden, behövde köpa någonting. Så vi var kvar en liten dag. De fick ju nästan slänga ut oss. Vi stängde ju stället. Och jag hade så jävla kul. Och så kom jag hem och köket snurrade lite. Och jag tänkte oj, oj, oj. Och så gick jag och la mig och så vaknade jag. Och jag var inte bakfull. Och jag hade haft jättekul. Och det var det som var grejen, att förr när jag drack när jag var ung så kom jag aldrig in i kulstadiet. Jag gick direkt till Moilla och somna. Så jag tänkte att det är ingen idé jag dricker. Så sen under alla år så har inte jag druckit, för att jag hade aldrig roligt på mina ungdomsfyller. Mm. När jag i gymnasiet och så här skolfester. Så jag kände bara nej, det är ingen idé. Och nu kände jag att jag hade haft kul. Och jag kände att jag mådde bra dagen efter. Det var ingen fara. Så tänkte jag, nej men det här är kanske det nya. Dricka lite så man blir lite wild and crazy när man blir lite äldre här. Och sen skojade jag också på min 70-årsfest och sa att nu har jag den teorin här att jag ska dricka mellan 70 och 80, och när jag fyller 80 ska jag börja knarka. Så det är min fortsatta teori då. Men det här är ju lite mer symboliskt pratat, att för folk blir ju så lite chockade när man säger så här då. Och då säger jag bara att det, ni får ju ta det som en sägning. För vad jag menar är att man ska aldrig sluta testa saker. Man ska aldrig sluta vara nyfiken på att göra någonting. Man ska aldrig sluta försöka ha kul. Om det beror på att man tar lite alkohol som man aldrig gjort förut. Eller om man bara säger det för att det får igång folk lite mera. Istället för att börja avta med saker när man åldras. Och så får man jobba. Jag tycker man får lov att jobba med sitt åldrande genom att tänka, nej nu gå ut för fan, gör det där nu. Sitt inte bara hemma med fjällkontrollen och tycka att det är skönast.
Mm. Men hur känner du generellt kring ditt åldrande?
Nej, jag tycker inte det är ett dugg kul. Jag ser inga fördelar med åldras.
Är du rädd för döden?
Ja, jag tycker inte det är något roligt att veta att man inte har så jävla många år kvar. Jag brukar säga det, har jag 15 år eller kvar, då är det jättebra. Har jag 10 år kvar så är det mer realistiskt, om jag inte råkar ut för någon sjukdom akut eller någonting annat händer. Mm. Men att veta, och man vet ju när man tänker 10 år tillbaka eller 15 år tillbaka, det tycker man ju nästan är nyss.
Mm.
Och så tänker man framåt och sen vet man, nej, sen kommer man inte vara med längre. Det är inte något kul.
Mm.
Så jag har ju inte direkt ställt in mig på att ja, det räcker nu och nu är det bra. Så jag är tillfreds med att jag känner att jag har haft en bra karriär. Jag har gjort någonting som jag tyckt varit kul. Vi har skapat någonting eget som vi har kunnat levt på. Jag har aldrig behövt haft någon som har sagt till mig uppifrån vad jag ska göra. Jag har kunnat gjort vad jag velat. Så det är jag jättetacksam för, att inte behöva ha ett 9-5 jobb eller så där, utan kunna ha mycket ledig tid på dagarna och så där som jag gillar. Men sen har jag ju jobbat stenhårt när vi har jobbat på kvällarna och showat. Man har ju varit väldigt bunden också i och för sig.
Mm.
Men som helhet så tycker jag karriären och showandet och mitt yrke som jag har kunnat leva på och så, och dessutom gett många andra jobb genom det då, både gruppen och alla runt omkring. Det är en stor produktion vi har haft, och vi har ju alltid dragit lasse själva. Vi har ju aldrig haft ett produktionsbolag bakom oss. Det är därför som man tänker på vilket livprogrammet som du pratade om som var nu. Det kommer ju inte in så mycket andra artister, det kommer inte in så mycket andra skådisar, det kommer inte in så mycket gäster till mig. På grund av att jag har skött mig själv i alla år.
Mm.
Vi After Dark har varit en egen liten ö som har showat. Vi har ju inte gästat och varit med i produktioner där det har varit andra artister med. Och där det har varit andra skådisar inblandat. Utan vi har ju haft våran lilla grupp bara.
Mm.
Och kört. Så att därför, jag känner ju många artister och sådär runt omkring och genom allt. Men jag har ju inte jobbat ihop med så många. Jan Malmsjö är nästan den enda som vi har gjort show tillsammans med en gång.
Mm.
Annars har vi skött oss själva.
Men det är just därför, det faktumet att ni har gjort allting själva, det är därför du kan sitta här med ett par Prada-skor.
Ja, absolut. Det är drottning Silja som har varit med och betalat med. Nej, men det är alla shower.
Alla besökare genom åren.
Precis.
Mm.
Nej, så att jag har ju kunnat levt jättebra, och det är också liksom en fjäder i hatten att man är en egenskapad karriär och att man har kunnat fått en bra inkomst, för att jag är ju uppväxt på, med en ensamstående mamma och ett ganska knapert förhållande som vi hade det när jag var barn. Mm. Så det var ju också mammas stolthet det här när jag lyckades med vad jag tyckte om och flytta till Stockholm och fick jobba både med kläder och med show och alla mina intressen. Och hon var ju dessutom, som jag ser det, för jag växte upp på 50-talet och var tonåring på 60-talet. Och min mamma, även om hon inte riktigt förstod, även om hon kanske misstänkte lite att jag var gay, så var hon aldrig någonsin negativ eller bannande att så där får du inte göra. När jag hade mina intressen som låg kanske mer åt det flickaktiga, och jag åkte konståkning med några tjejer som sa, ska du inte åka konståkning med oss? Och så gjorde jag det i Eskilstuna konståkningsklubb några år, och så sydde jag egna kläder. Jag gjorde många grejer som flickor gjorde, och det var aldrig någonsin att mamma sa till mig, nej Christer, sånt där gör inte pojkar. Aldrig någonsin. Hon bara uppmuntrade mig. Jag fick sitta och rita och göra mina modedockor och hålla på. Och hon var supportande för alla mina udda intressen. Så där kan man ju säga att hon, för att vara på den tiden, var en väldigt modern kvinna.
Mm.
Som lät mig hållas med mina udda intressen. Och sen att jag kunde fortsätta och kunna leva och fått det bra på det sättet, det gladde ju henne lika mycket som mig.
Mm.
Så hon var ju lika lycklig för den framgången och för den, att jag fick det bra genom att jag fick göra det jag ville.
Mm. Så hon fick också Prada-skor?
Ja, typ. Jag köpte ju alla hennes kläder igen.
Det är klart du gjorde.
Så att,
det är fint. Det är
hon
bra.
Var ju min docka. Jag brukar säga att min mamma var min docka.
Ja, fint ju. När lämnade hon? Hur länge sedan var det?
Hon dog 2013. Mm. Så det är 12 år sedan nu. Mm.
Du, Christer, vi ska leka en lek som jag leker med alla mina gäster.
Mm-hmm.
Det går ut på att jag
det
säger...
Det är ett litet rum här, ni som lyssnar, nu ska vi leka.
Christer blir så lätt sensuell här, så jag blir nervös när han drar på sin mörka, mörka sensuella stämma.
Han har en förmåga här. Det liksom finns, jag ser att det finns mörkläggningsgardiner här bakom också.
Man vet aldrig hur det här slutar.
Nej, och så är det rosa och orange. Här är det orangea väggar och rosa gardin. Det är precis samma färger som Lasse Flinkman och jag hade i La Dolce Vita.
Mm.
Rosa och orange.
Christer har blivit lite styv i korken av alla komplimanger
här,
tror jag.
Jag är fortfarande en smala. Han har ju börjat lagt på sig lite, så han får spela Flinkman då och jag gör...
Okej då. Nej, jag spelar Flinkman.
Han ser väldigt vältränad ut, ska ni veta.
Jag kom från min PT nyss faktiskt.
Ja. Mm. Bra, jag ser det.
Ja, tack. Vi har bara kört 7-8 pass, men ja, vi är igång nu. Det känns skönt.
Mm.
Mm. Du är också en PT, vet jag.
Ja.
DJ Hunk.
Ja. Bara namnet säger ju.
Det är också kul att du har DJ Hunk från, du vet, som PT. Det är roligt alltså.
Mm.
Men hoppas han tränar dig som han ser ut alltid, eller? Solglasögon.
Och bara överkropp.
Och jeans.
Nej, han har inte det på gymmet.
Ja, fan. Vad besviken jag blir.
Ja.
Ja. Okej, nu ska vi leka leken här. Det går ut på att jag säger ett ord eller namn eller projekt från ditt liv. Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet. Sa han och suckade djupt. Kul att ha det här, Christer.
Ja.
Leken heter associationsleken och du ska bara... Säg till mig vad som kommer till dig när du hör ordet.
Mm.
Är du med? Nu kör vi. Första ordet är intervjuer.
Ja, det är trevligt.
Mm. Har alltid varit det?
Ja, alltså det tycker jag väl för det mesta att det har varit. Tycker jag, däremot ska man ju lite... jag tycker om såna här saker som har med radio... direktsändningar, tv-direktsändningar. Däremot så när det blir skriven text som journalister gör för tidningar, då kan det ju bli, nej men gud, så där framstår, sa jag ju inte, eller, alltså då kan jag tycka att det blir, kan bli fel eller har blivit fel. Så det blir man lite mer omsorg kring sig, eller man blir att man vill läsa texten först och sådär.
Vi kan ta ett exempel på det när tidningar tar saker ur sitt sammanhang eller tar saker från sociala medier. Du la ju upp en grej på Instagram, tror jag, ganska nyligen när du var på semester och skrev något skämtsamt, typ tjockast vinner.
Mm.
Du var på någon charterort.
Ja.
Och då skriver tidningarna om det, och det blir, du får massa hat, eller?
Ja, jag fick hela de här kroppsaktivistmänniskorna, de här tjejerna som är såna enorma kroppsaktivister som är så stolta över sina feta kroppar. Och de som gärna har nät och bara magar, de hoppar ju på mig direkt då. Och jag har ingenting mot tjocka, men får gärna vara tjocka om de vill. Men det här var ju ett tillfälle som var extremt på den här stället. Då var det finns ju en falang inom gayrörelsen som kallas för bears, björnar. Och det är väldigt storväxta män, tjocka kan man säga, om man är rakt på sak. Och de hade hyrt poolområdet en dag på hotellet, där det meddelade hotellet, vi kommer ha en fest där det kommer de här som här björnar. Okej, okay. Så de vällde ju in där på eftermiddagen. Jag hade tagit en solplats där. Och grejen var att jag tyckte det var lite kul när jag la ut en bild och så skrev jag tjockast vinner. Och grejen var att de hade en tävling själva där som hette tjockast vinner. Så den som var tjockast och den som de hade röstat fram fick ju liksom så här Miss Universe banderoll för att den var tjockast. Och alltså, det var ju inte mitt uttryck, det var bara det att jag tog det de skrev på sin tävling. De hade en annan tävling där som var grotesk, där de la tre stycken jättemän på varsin solstol och deras respektive partner fick spruta ner hela deras mage med vispgrädde, och sen den som slickade upp det först, vispgrädden, vann en champagneflaska eller vad det var. Alltså, så de håller ju på själva och de trivs och de älskar ju varann och de har ju den läggningen. Men att jag skojade, eller jag gjorde ingen förklaring till det här. Det var ju det som var det dumma. Att jag bara skrev tjockast vinner. Det var ju därför jag blev påhoppad här. Men jag tänkte, vad fan. Jag brydde mig inte om att gå i polemik med det. Jag tänkte hålla på och förklara grejer, för att det går inte att få det. Det är ungefär som att försöka försvara rökning eller någonting sånt där. Det går liksom inte att vinna, för de där kroppsaktivisterna är fullständigt galna. De är maniska.
Men vad händer i det?
Jag tycker däremot det är lite tråkigt, om man ska vara allvarlig, tycker jag lite tråkigt att det har blivit sån nästan inne och acceptans av ett osunt levande. Vissa har ju en kraftig och stor växtform av naturen som de har svårt att göra någonting åt. Och om jag tar till exempel Lasse Flinkman, min kollega som var jättetjock, och jag som var jättesmal som en pinne, vi åt ungefär likadant. Vi umgicks ju ändå i över 35-40 år nästan. Och mat, godis, kaffebröd, allt det vi åt var ungefär samma. Och han blev som en boll och jag blev som en pinne. Så det är ju väldigt olika hur man är i ämnesomsättning och i typ. Så det kan man ju inte göra någonting åt. Men det finns ju många som glamoriserar det här lite väl mycket med ett osunt levande. Och jag tycker läkarna borde gå ut mycket mer än vad de gör. Men de vågar inte heller gå emot det här kroppsacceptansen som de pratar om nu hela tiden, för att det är så mycket sjukdomar och så mycket bieffekter med att vara överviktig som är långt värre än både rökning och alkoholskador. Så att det egentligen är ett allvarligt problem, men det är en helt annan historia. Men just det här som jag la ut då var ju lite ogenomtänkt, för att jag bara spontant gjorde, och då fick jag lite skit för.
Men vad händer i dig när du får så där mycket kritik eller hat då på sociala medier? Blir du ledsen eller rinner det bara av dig?
Nej, först blev jag liksom så chockad och tidningarna började ringa och det var så här, men herregud, jag skojar ju bara här. Men jag upptäckte ju där att sociala medier, alltså folk fattar inte skämt, folk fattar inte ironi. Man måste höra någon säga någonting för att folk ska fatta att man sa det med en ironisk ton. Men så fort det kommer i skrift så fattar inte folk. Så att det går liksom inte att försöka vara rolig eller ironisk när man lägger ut på sociala medier. Det lärde jag mig av det här. Mm. Och sen kan jag också bli irriterad på sådana där som hoppar på då. Att du tål inte tjocka människor. Herregud, jag jobbar med Lasse Flinkman i så många år. Och vi har haft hur som helst. Jag har inte haft något problem med honom. Och grejen är också, jag kan bli arg på dem som hoppar på mig. För det går bra att hoppa på mig om jag skojar om lite tjocka människor. Men det gick jävligt bra att betala dyra pengar för att gå och skratta åt Lasse Flinkman. Mm. som våran publik gjorde.
Ja, lite dubbelmoral får man säga.
Ja, det är lite dubbelmoral.
Ja. Du, nästa ord då. Vi är mitt i en lek faktiskt här.
Jaha, ja,
det är lugnt. Torka aldrig tårar utan handskar.
Mm.
Och jag menar då inte själva boken eller filmen i sig. Jag menar den tiden när det utspelas. För du var ju... Du var ju en del av det, kanske man inte kan säga. Men hur minns du den tiden i Sverige som öppet hbtq-människa?
Ja, första ord som kommer på är skräck. Nästan. Skräck och sorg.
Mm.
För att skräcken var ju att man själv skulle drabbas eller att någon närstående skulle drabbas. Och sorgen var ju att så många runt omkring en drabbades och dog runt omkring en. Så det var ju ett antal år där som var jättejobbiga. Dels för att man inte vågade göra någonting själv knappt sexuellt. För att man var så rädd att man skulle bli smittad av någonting. Sen var det också någon slags tacksamhet. Att man hade klarat sig. För att många av de som drabbades i början hade ju haft ett promiskuöst liv och så att säga knullat runt ganska mycket utan att veta att den där sjukdomen var på gång. Och jag var jättemycket i New York. Jag var på Studio 54 och dansade häcken av mig hela nätterna. Och jag var runt på klubbar i New York i slutet av 70-talet och början på 80-talet. Så att jag inte fick det då, det är ju bara tur. Så att dels hade man den tanken av vilken tur jag hade som inte drabbades och inte blev smittad i New York på den tiden. Och sen hade man då alla som då började dö runt omkring. Vi hade 5-6 stycken av dansare och medlemmar i våran grupp som de här åren gick bort. Och så alla andra vänner som gick bort. Och, ja, och allt från Jakob Dahlin och Sixten Herrgård och sådana kända namn som också gick bort då, och vi sprang på begravningar hela tiden, jag och Flinkman. Alltså det var hemska år bara.
Mm.
Ända tills de här bromsmedicinerna kom så man märkte att folk kunde leva med det. Och då var det inte lika farligt längre.
Har du sett Torka aldrig tårar utan handskar?
Ja, wow. Den öppnade ju mina tårkanaler.
Ja.
För att jag förstod inte riktigt när jag såg den serien varför jag satt och börda hela tiden.
Mm.
Och upptäckte efter ett tag när jag sett ett par avsnitt tänkte jag att nej, men jag hade satt på mina skygglappar då när det hände. Så att jag tog inte riktigt in och sörjde inte. Så att jag fick ut det under tv-serien faktiskt. Mm. Så efter tv-serien då hade jag gråtit så mycket. Så att då kände jag att då kunde jag först börja prata om mina vänner som hade gått bort. Och minnas de roliga grejerna med dem. Jag kunde säga, kommer du ihåg när han sa det och han var så rolig och tänk vad kul vi hade då. Och så det kunde inte jag prata om innan utan det var liksom som att jag var blockerad. Men jag fick, den förlöste mig och så efter Torkade tårar-serien och Jonas Gardells fantastiska serie där så känner jag blev lugnare och jag fick ett mycket bättre förhållande, höll jag på att säga, till de som har gått bort. Mm. Som jag kände.
Mm. Uff, ja, det är en fruktansvärd serie. Så jag kan nästan föreställa mig hur det var att uppleva det där. Men...
Nej, och serien beskrev ju exakt den tiden som vi upplevde. Så att det var ju som att vara i det igen.
Fy alltså. Okej, vi går vidare till något gladare.
Yes.
Och jag måste ta upp det här, men jag vet inte om du är bekväm med det, men det är så himla kul. För att vi tog upp det här i sätter du med benen isär exakt när jag tog upp det här. För du vet vad jag ska säga, eller hur?
Ja, det vet jag.
Alltså, jävla förut. Nu jag är lika förutsägbar nu som
kliar lite här nu.
Fan, sluta nu. Nu sitter jag här och blir generad. Jag är lika förutsägbar som svenska folket.
Jag kan...
Sluta, jag vet inte, penisbilden. Nu tar vi det en gång för alla som undrar. På riktigt.
Ja.
Det läckte en bild på dig, en semesterbild va?
Nej, det var ju fel bild som läckte.
Okej.
Okay. Det skrevs att jag hade tagit en selfie, eller en bild på min terrass. Det var en spegling i fönsterrutan på terrassen, balkongdörren, på mig. Och att jag var naken. Och, att det synt, och jag hade tagit en bild på min terrass, för de höll på och byggde om den, så jag ville ta en bild på det här kaoset som var när de bröt upp alla plattor och det, hela terrassen så förjävligt ut. Och såg inte själv att jag speglades i en balkongdörr. Och den lade jag upp, och så fick jag snabbt någon som ringde från Expressen eller Aftonbladet och sa, vet du om att du har lagt upp en bild där du syns i speglingen? Och då tittade jag och såg mig, och där syns jag nästan inte alls. Man ser bara en naken figur, men man ser inte att det är jag. Man ser jättelite av mig, men man ser ändå att det är en naken figur. Så jag tog ju bort den då. Sen började det spridas att jag hade lagt ut nakenbild och alltihopa. Men den nakenbilden som då började cirkulera i media och bland folk, det var ju en semesterbild som jag hade tagit på en balkong på Kanarieöarna.
Men hur läckte den då?
Den läckte ju på grund av att jag hade skickat den nakenbilden kanske på Grindr eller till något ragg som jag höll på och hade något eventuellt träff med. Så att den hade jag ju skickat till en människa privat, och den människan läcker i det här sammanhanget då, när det skrevs om min nakenbild som togs bort, som inte var något märkvärdigt. Men då skickades den här ut och sen spreds den. Om man tittar på den bilden som fortfarande cirkulerar runt, så är det ju faktiskt så att man ser palmer i bakgrunden, och man ser att jag står på en balkong någonstans utomlands. Så att den bilden är ju inte alls den jag la ut.
Men man ser ju främst en hästkuk.
Tycker du det?
Just det. Sluta vara blyg. Du vet mycket väl vad vi pratar om här. Och jag blir nyfiken då. För det läckte alltså en bild på dig som, vi som har sett den, vi vet ju, det är ju en stor pjäs, får man säga. Och då tänker jag så här, att den här bilden läckte. Kan du känna ilska och irritation mot den här killen som läckte den? Eller känner du också lite nöjdhet och stolthet över snacket som det blev?
Ja, både och kan jag säga. Irritation för att han läcker den naturligtvis, och att den gör så stor sak av det. Men sen, vadå, det hade ju varit värre om man hade haft ett lillfingerskuk liksom, och haft en minisnopp. Som de flesta kanske hade trott att jag hade. I och med att jag har dels spelat flicka och spelat kvinna på scen, och de tror kanske att jag liksom mer eller mindre inte haft någonting mellan benen. Och sen då dessutom har sett mig på scenen i vissa roller där jag som Cher kom in i någon slags If You Can Turn Back Time ystyrsel som hon hade, som var liksom bara som en liten baddräkt med en jätteministring. Och liksom så här, var har han gjort av den? Och det har ju alltid varit en fråga från journalister i alla år. Vad gör ni av den?
Den blir ju mer relevant än någonsin efter den där bilden, kan man säga.
Ja, och det var ju det som var lite, tror jag, chockerande för folk. Var har han gömt den under alla år liksom?
Nej, och berätta nu för oss så vi förstår. Vad gör man en sån?
Nej,
stor,
men jag har ju alltid skojat vid sådana sammanhang som vi har fått det. Innan den där bilden läckte så fick vi ofta den frågan i alla fall. Vad gör ni av den? Man ser ju ingen bula, man ser ingenting på scenen. Och då skojar jag ju alltid genom att svara att nej, men det gäller att ha så pass stor så man kan dra bak den och stoppa in den i rumpan. Det är därför jag ser så glad ut på scenen, brukar jag säga.
Little did we know att det också var sanningen. Det är det.
Precis.
Åh, herregud, det är så underbart. Jag älskar dig. Jag älskar dig, Christer.
Ja, ja. Du...
You ain't seen nothing yet, young boy. Vi går vidare.
Vi kan jämföra sen.
Nej, det vågar jag inte. Jag har också dock visat min penis offentligt.
Ja, men du var väl med i någon serie på någon dokuserie för länge sedan. Var det...
Kungen av Tylösand. 15 år sedan. Då finns det...
Men jag har så svårt att för jag kommer ihåg de där första serierna som var. Och då var det den serien, så var det någon annan. Ja, det var det här baren, ja, och så precis. Var det lite olika.
Big Brother
och så. Ja, precis. Mm. Och det var lite snoppar som hoppade, men det var ju han också som han som vad heter han? Jocke.
Jocke Lundell, Jocke, ja. Jocke Borg. Vi två var ju en duo.
För han gjorde ju också helikoptern i något tillfälle, och var du med och snurra runt din snopp där
det
också?
Vi blev ju kända i samma program.
Det var så? Ja. Ja, var och, därför jag liksom blandade lite ihop det där.
Och det finns ju en sekvens i det programmet när jag precis har haft sex med en tjej och han sitter någonstans och äcklar sig och så kommer jag att stoppa snoppen i hans öra. Och det är ju med i programmet.
Ah, okej.
Okay. Det är den nivån liksom.
Ja, ja, men jag kommer ihåg att det var den nivån. Men jag tyckte jag var jättekul.
Ja, vad härligt. Vad kul. Cirkeln
slut. Det är för lite snoppar som hoppar runt i tv. Sen nu för tiden har ju folk blivit mer prida och tv-kanalerna blir prida. De börjar blurra saker ungefär som de gör i USA igen. Så fort är det en rumpa så blurrar de rumpa. Men vad fan.
Skandal. Det var bättre på vår tid.
Ja, jag kommer så väl ihåg. Det var en helt annan öppenhet med nakenhet förut. För nu är det så konstigt, nu kan folk skicka nakenbilder till varandra men de kan fan inte duscha bredvid varandra utan att ha kalsongerna kvar. Det, alltså det finns en slags det är en dubbelmoral i det här med nakenhet. För på 70-talet till exempel och 80, en bit in på 80-talet då solade ju alla tjejer topless. Alla gick i stringtros. Alltså det var ju liksom helt normalt. Och nu är det liksom, nej inte visat utan nu, det har backat där med, och jag såg, kommer jag så väl ihåg en sexig bild som jag inte glömmer där det var, jag kommer inte ihåg vilken sport det var, för det var fotbollsspelare eller något lag i alla fall som hade vunnit någonting och då firar de två stjärnorna i det laget satt i varsitt badkar helt nakna och det var och med vatten och så hade de champagneglas och firade och skålade och man ser de nakna kropparna helt tydligt i typ Expressen, Aftonbladet eller någon sån här tidning och det var en vanlig bild att de firade segern och det skulle ju inte gå att göra en sån bild idag. Det är ingen som skulle ställa upp på det. Det är ingen som skulle publicera en sån bild idag ens en gång.
Nej, du har rätt. Jag undrar varför det är
lite... Det är en prydhet som har kommit in som inte alls var förut.
Det är likadant med de här... förr i tiden så var det alltid så att när det laget som vann SM-guld i hockey de blev alltid insprayade med guld och var nakna, helt nakna och var så här, guld över kroppen bara. Det är ju inte gäller ju inte längre.
Nej.
För nu är vi för pryda.
Det har blivit en slags konstig prydhet.
Konstigt. Vi går vidare. Nästa ord i den här leken då är kärleksrelationer. Hur går det med kärleken, Christer?
Ja, så där skulle jag väl vilja säga. Eller inte alls kanske är bättre.
Du är singel?
Jag är singel och har alltid varit singel. Eller jag har haft ett par förhållanden genom årens lopp. Men jag har aldrig bott ihop med någon. Aldrig haft ett längre förhållande.
Varför tror du att det är så?
Jag vet inte. Jag tror det mycket beror på mig själv. Att jag är lite... Jag vet inte om det har med något dåligt självförtroende någonstans eller ett bekräftelsebehov som gör att jag hela tiden trodde att jag skulle hitta någonting bättre eller någonting snyggare eller när jag var tillsammans med någon så blev det där gräset på andra sidan som de brukar säga grönare, att jag kände då tyckte jag plötsligt det var jättemånga runt omkring som var intressanta och jag inte riktigt kunde hålla mig till den partnern som jag hade. Och det strulade bort de förhållanden som jag har haft som jag verkligen har tyckt om och som jag sen efter att fan strulade du bort det där för liksom sagt till mig själv. Så att jag vet inte, det är nog mycket mitt eget fel. Sen har jag kanske också varit väldigt mycket av en ensam varg. Jag är ensam barn. Jag lekte gärna själv. Jag var mycket ensam och satt in och ritade när jag var barn istället för att gå ut och leka med barnen på gården och sådär. Så att jag har alltid gillat att vara ensam. Jag trivts med ensamhet. Även fast jag sen när jag träffar folk och umgås och gänget och allt, då är jag jättesocial och har kul och trevligt. Så, men jag tycker ju om att komma hem och vara själv. Och sen när man hör hur alla folk har det med förhållanden och med barn och hur jobbigt det är och strul hit och dit. Jag känner bara, gud vad skönt att jag åker hem nu själv.
Ja, barn just. Kan du känna en sorg över att det inte blev några barn?
Ibland kan jag tycka att det är tråkigt. Jag hade nog skaffat barn om jag hade varit yngre. Men den den tanken och den acceptansen, eller acceptansen, men att skaffa barn som gay när jag var ung, det fanns inte på kartan. Man pratade inte om att skaffa barn. Och det var ju, det har ju också varit mammors sorg till gaykillar när de har kommit ut. Och det, min mamma också, det var ju hennes största sorg. Det var inte att jag var gay, utan det var att hon inte skulle få bli farmor.
Mm.
Och så, för det fanns inte att man skaffade barn på den tiden om man var gay. Det var ungefär som att säga att det blir inga barn. Sen att det har blivit så accepterat och utvecklingen har gjort det möjligt till att gays skaffa barn och de gifter sig och lever mera, så att säga, vanliga parliv nu. Det kanske jag också hade gjort. Och just att skaffa barn hade jag nog gjort.
Är det för sent?
Ja, nu tycker jag det är för sent.
Mm.
Jag är för gammal nu. Mm. Skulle inte orka det.
Snygg ändå. Du, ge mig inte den där blicken med den där hästkuken. Lugna ner nu.
Men... det är synd att inte den får gå i arv, kan jag tycka.
Det är valid point. Good point. Men på tal om ditt utseende, har du gjort mycket, fixat mycket i mitt ansikte och så? Botox och sånt, eller?
Ja, lite grann har jag gjort.
Mm.
Men jag vill inte säga vad eller gå in på detaljer. Men lite har jag ju fixat och duttat för att behålla.
Mm.
Som man säger. Men det var ju liksom mer när jag höll på.
Mm.
Jag har ju inte showat sedan 2017.
Mm.
Och sen har jag tänkt att nej, då behöver man inte hålla på så mycket längre.
Men varför är det så privat då? Att berätta vad du har fixat?
Nej, men onödigt att folk ska hålla på och syna henne sömmarna.
Mm.
Och titta, utan... nej, men jag har inte... jag vill bara försöka behålla någon slags lite look som man har haft så gott det går.
Mm.
Sen är ju åldrandet någonting som man måste acceptera, men jag tycker, som vi börjar med samtalet här, med att hur är det med, vad tycker du om åldrandet? Och det tillhör ju en del av det som jag tycker är tråkigt med åldrandet. Det är ju både att utseende och kroppen förfaller.
Mm.
Och jag säger det, man kan äta rätt, man kan träna mycket, man kan hålla på och sköta sig. Men åldrandet och kroppens egen förruttnelse, den har ju sin process. Det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Och sen ska man dessutom ha tur. För även om man tränar och äter rätt och så får ju folk cancer, och när de börjar komma upp i åren och folk drabbas av det ena och det andra. Så att man ska ha tur också.
Mm.
Och lite gener har det väl också att göra med. Både min mamma och min pappa såg ganska ungdomliga ut. Även upp i äldre dagar.
Mm.
Så att jag har väl lite där. Sen tror jag det beror på inställning och hur man klär sig. Hur man vill framstå så där. Hur man lever och har ett, om man har ett ungdomligt sinne. Och jag har ju också känt en sån tillfredsställelse när jag har jobbat med att jag och Lasse till exempel, vi blev ju äldre och vi showade vidare, men våra killar och tjejer, de som spelar tjejer runt oss och de danskillar vi hade, de var ju lika i samma ålder, så de bytte sig ut, för dansare har ju sin korta karriärtid, så att jag har ju alltid haft yngre folk runt omkring mig som arbetskamrater. Och det tycker jag har stimulerat mig och hjälpt mig att hålla mig ung i sinnet.
Mm.
Och när det kom med iPhone och jag hade bara någon vanlig knappmobil då från början. Då var det ju så här, jag sa nej, men det räcker för mig, jag förstår mig inte på de där iPhone, sa jag. Jo, nu måste du skaffa en iPhone, sa de. Du kan inte gå med den där jävla gamla knapptelefonen längre. Ja, då får ni hjälpa mig, sa jag, för jag klarar inte av det där tekniska. Ja, men då är de jätteschyssta och då gav de mig i födelsedagspresent en iPhone.
Mm.
Och sen gick det kurs hos dem, så skrev de på kortet. Och så lärde de mig att komma igång med det. Liksom. Så att jag har haft så mycket glädje av att ha yngre runt omkring mig. Det är väl ungefär som många kan känna att de har med sina tonårsbarn. Och så att de lär sig av barnen. Och det har jag gjort genom mina anställda.
Mm.
Att de har hållit mig ung i sinnet på något sätt.
Du nämnde din pappa i förbifarten där. Var han lika okej med din med din läggning och dina val i livet och din flickighet som din pappa, som din mamma?
Ja, alltså vad, i alla fall vad han sa och hur han betedde sig, men han kom ju tillbaka in i mitt liv efter att varit borta i 16 år. Han lämnade ju min mamma när hon var gravid. Mm. Så jag växte upp med bara min mamma i 16 år. Och sen kom han tillbaka in, för han var skild från ett annat förhållande. Och tog kontakt med mamma igen. Och när jag var 17 år så gifte de sig. Så det var ju en sån här slags happy ending för min mammas kärlekshistoria. Som hon hade ju inte haft nästan några emellan där överhuvudtaget, utan jag hade jättesvårt att acceptera att han kom tillbaka. Vi har haft kämpat ensamma, jag och mamma, i 16 år. Och så kommer han tillbaka och allting ska vara frid och fröjd. Jag var ju jätteanti honom i början. Men sen när jag kom på det där, att kan hon acceptera och ta tillbaka honom efter att ha varit sviken i 16 år, så tänkte jag, då måste jag kunna acceptera honom också. Och grejen var att mina val sen i livet och det jag gjorde, han las inte så mycket i det, för att han tyckte nog inte att han hade mandat att protestera mot någonting jag ville göra, för han hade inte varit med och format mig. Och han hade ju hållit på med speedway och motorer och sånt där, så jag brukar skoja om och säga bland annat att jag missuppfattade det där med drag racing, det blev dragshow istället. Så att jag har ju inte liksom fått formats av honom. Mm. Utan, men däremot sen när jag började bli känd och jag gjorde karriär och kom i tidningarna och folk hemma, jag kom ju från Eskilstuna, och folk kom fram och sa till min mamma och pappa på stan, vi såg Christer på TV, vad roligt, han håller på att showa på TV, vad kul. Och då blev ju de liksom lite stolta så där, så att han var ju med sen och tyckte, den enda han hade svårt för, han var ju stor speedwaystjärna. Så att i början stod det ju att jag var Bert Lindarvs son. Och sen när det började stå att Christer Lindarv, ja, det är Christer Lindarvs pappa, Bert Lindarv. Då var han liksom den som var bakom mig istället för...
Ett maktskifte.
Ja, det hade han nog lite svårt för ett tag, tror jag.
Jag förstår det.
Men annars så, nej, men han var stöttande och var aldrig emot någonting jag gjorde. Så
Lasse Flinckman, du har nämnt honom ett par gånger, din gamla parhäst. Och ni, hur länge körde ni ihop? Var det 25 år?
När vi började 76, och han tvingades av hälsoskäl och sluta 2009, vad blir det?
34 år.
Ja.
Mm, det är länge. Det är ungefär lika länge som jag har levt. Jag är 37, ja. Men det ger lite perspektiv. Men Lasse, vad får du för tankar och känslor i kroppen när du hör hans namn idag, och när du tänker på honom som människa och på den sista tiden i hans liv?
Ja, alltså vi var ju ett sånt radapar. Vi träffades ju då. Jag kände honom lite grann redan innan vi startade showa. Han var en karaktär i Stockholms gay-uteliv. Så han syntes. Ungefär som jag också ville synas, som jag berättade för tidigare. Och han var en sån som verkligen tog plats och syntes på ställena. Och sen när vi började samarbeta och kom ihop och göra show och alltihopa, då blev det ju som att, utan att vi tänkte på det, så blev vi lite helan och halvan. Och han fick göra de komiska inslagen och så. Och jag stod för det där lite tjusiga och kvinnliga. Och då hade vi så jävla roliga år. Vi umgicks ju jämt och vi reste på semestrar ihop. Och hängde nere på Vickan och Café Opera och alla ställen. Och satt på kvällarna och efter, både före och efter showen. Och vi umgicks ju jämt. Och sen så var det ju lite schismer ibland, i och med att det var lite avundsjuk för att uppmärksamheten från media blev större på mig. Och att en tidning kunde komma och göra ett söndagsreportage för någon bilaga eller Expressens bil, söndagsbilaga eller någonting. Och så tog de lite bilder så här, får vi ta några bilder på dig bara. Och sen så visade det att de valde en solobild på mig på första sidan. Och det där tog på honom ganska mycket, och jag tänkte inte så mycket på det. Men jag tyckte ibland att det, gud vad pinsamt, nu blev det bild bara på mig. Vi gjorde ett reportage ihop. Så att han blev ju mer och mer arg och tyckte väl att jag tog för mycket plats. Och även fast det inte var jag direkt som bestämde detta, utan det var ju mer media som håsade fram mig mer, så blev det ändå att han hoppade av i några år på 80-talet. För att han tyckte att, och han hade också kompisar runt omkring sig som sa, du är så jävla rolig, du skulle kunna göra egen show, du behöver inte Christer, du klarar det ändå. Så att han hoppade ju av och satte upp en egen show som gick åt helvete. Så att han märkte sen att han inte riktigt klarade sig utan mig. Mådde och kom
du,
tillbaka.
Mådde du lite bra när hans egna show floppade?
Ja, då mådde jag väldigt bra. För vi åkte till USA och gjorde succé i San Francisco. Mm. Och han satte upp en show i Göteborg och gick i konkurs. Mm. Och, så att, och då mådde jag lite bra faktiskt. Mm. Nej, sen var jag ju lite sur på honom då, för att han tyckte att jag var egoistisk och att jag bara tänkte på mig själv, att jag skulle vara den som var stjärnan och synas. Och då sa jag till honom, men herregud, om jag vore så jävla egoistisk som du tycker att jag är, hur kommer det så att du får så mycket skratt och du får så mycket applåder för dina nummer? Det är ju faktiskt jag som hittar på dem. Mm. Han gjorde inga nummer själv. Det var ju jag och min partner som var regissör, Stalling som han kallades för, Jan Björnstad. Det var ju vi som hittade på både mina nummer, hans nummer och gruppens nummer. Och vi gjorde, vi satt ju inte och gjorde dåliga nummer till honom och bra nummer till mig. Vi gjorde ju alla nummer bra. Så hans nummer var ju lika roliga och han var ju lika stor del av föreställningen. Och hade ju lika många solonummer och vi hade lika mycket applåder. Det var ju bara det att han tyckte jag var egoistisk.
Men man märker ändå när du pratar om det att det fanns lite prestige emellan er.
I början när man är, det är också om du tar popgrupper och det kan bli konflikter med att sångaren tar för mycket plats, och det, vet, det blir ofta ibland i popgrupper också så där att det går några år och de har succé, sen börjar det bli lite några ska brytas ur och klara sig på egen hand och så där. Det blir ofta så med grupper och de splittras, sen kan de ju komma tillbaka till varann, och det var väl lite så här också. Och jag vet inte, när grejen var ju med den här rivaliteterna som man har, kanske man är lite yngre och lite, vi var väldigt noga med att du får inte ha ett solonummer mer än jag, då ska jag ha ett solonummer till i showen. Och det där var vi väldigt noga med, att det skulle vara rättvist och sådär. Men sen när han hoppade av och sen kom tillbaka 1986, han var borta 3 år, och då hade vi på något sätt lärt oss ett par grejer, både han och jag. Och det var att ta inte upp såna här känsliga saker med varandra. Låt det vara. Retas inte, att inte hålla på att reta sig på små grejer. Och sen hade vi väl fått insikten att vi var den där helan och halvan typerna. Publiken gillar den här kombinationen av oss två. Så vi visste ju båda två sen när vi började jobba igen att vi är värdefulla tillsammans. Och vi har våran plats och båda är lika mycket värda. Och då gick det mycket lättare att samarbeta. Vi blev också lite äldre vart efter och vi hade mycket trevligare år tillsammans sen. Även om vi inte umgicks lika mycket privat som vi gjorde tidigare, så var vi mycket mera sams hela tiden och hade lugnare på jobbet ihop. Sen blev han dålig och fick ju både problem med lungorna och lite andra grejer, med en liten cancergrej, någon lymfkörtel i halsen, och det var massa problem som uppstod, så att det var det ena med det andra. Så han var ju tvungen att sluta showa för att han orkade inte med tempot och han blev anfådd och lungorna klarade inte av. Och det var ju då 2009 som han slutade showa. Och då hade vi ändå haft den här succén 2004 med La Dolce Vita. Han upplevde de åren som jävligt roliga. För det var ju en sån nystart eller en push för oss när vi fick vara med och göra den La Dolce Vita-grejen där. Och sen så var han ju dålig då från 2009 till 2016 när han gick bort. Då hade han inga roliga år. Det var in och ut från sjukhus och det var vatten i lungorna hit och det var tömma lungorna på vätska och fram och tillbaka. Han hade inga ror. Han hade ju sitt lilla café i Skåne. Han bodde ju i Skåne då. Och hade Flinkmans café ute på landsbygden som han hade som sommarkafé. Och det höll han ju på med där fortfarande. Så att, men det var mycket sjukdom hans sista år där.
Så du var ganska förberedd på när han dog?
Ja, det var ett borttynande som han hade där. Mm. Som var sorgligt. Men han behöll humöret upp. Och han kunde fortfarande vara kul och skratta och vara skojig och knäpp. Sådär. Så att jag saknar ju honom jättemycket även från den tiden. För att det var så roligt att prata med honom i telefon. Och jag åkte ner på somrarna och hälsade på där när han hade kaféet öppet och tog en Skånesväng. Så jag saknar honom och jag kan sakna att åka ner till Skåne och ha lite mysigt på sommaren och så där, men det känns inte att jag ska åka till Skåne för när inte Lasse finns där. Så det finns inte den grejen längre.
Bra jobbat med associationsleken. Vi börjar närma oss poddens slut här, men innan vi signar ut för idag så ska du få lite snabbfrågor också som alla gäster får.
Det är nästan ännu värre än de där orden. Snabbfrågor är det värsta jag vet.
Du har skött dig galant, Christer.
Nämnt dina bästa maträtt du vet.
Fan, det var, nu jag förutsägbar. Exakt, det kommer, såklart.
Ah, jag hatar sådana frågor.
Ja, men det får du fan ta. Du är poddgäst nu. Fan.
Jag kan resonera, men jag kan inte komma på bra svar snabbt när det gäller sådana där. Måste jag tänka.
Vi kan inte bara snacka om din hästkuk.
Nej, det är klart. Vi kan ju titta på den.
Det finns bilder. Jag behöver inte se mer. Okej, paradrätt.
Paradrätt. Nej, men jag hatar det. Jag har ingen paradrätt.
Men kan du laga någonting?
Nej, men jag lagade mat igår. Då grillade vi. För jag har ju äntligen fått ut förra sommaren. Fick jag ut min utegrill. Så att igår grillade jag flankstek.
Där har vi det.
Och gjorde ugnsbakade färskpotatisar med olja och salt. Och sen hade jag en fransk tomatsallad med lite rödlök och lite persilja och grejer. Och sen så hade jag lite bearnaisesås till det.
Perfekt paradrätt.
Det var uppskattat i alla fall av mina kompisar.
Vad missbrukar du?
Ja, eftersom jag slutade röka när pandemin kom så började jag med vitt snus istället för att få någonting, lite nikotin. Så det gör jag ju fortfarande, så det kanske är det som är missbruk.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Ja, det skulle nästan vara latheten kanske, att jag ibland tycker att jag är lite väl lat.
Ångesttrigger?
Jag har ingen ångest.
Nej, men om vi säger så här, om vi tar ner en nivå då. Orotrigger, eller vad liksom, har någon trigger för dåligt mående i ditt liv?
Ja, vad kommer man på då?
Stress, sömnbrist, vad fan som helst kan det vara.
Ja, nej men om...
När du inte får någon kontakt med någon på Grindr kanske?
Jag har aldrig haft någon kontakt med någon på Grindr. Jag har aldrig träffat någon på Grindr.
Nu fick du det sagt också.
Ja, jag har chattat med några, men jag har aldrig kommit till. Jag tycker det är så jävla tråkigt med Grindr, för att det ska vara så jävla, det ska pratas och skrivas och beskrivas, och det ska gås igenom vad man gillar och hur man ser ut, och det ska helst skickas en bild och det ska hållas på. Så att jag tycker man har fått reda på allting sen man ska bestämma att man ska träffas. Då tycker jag redan man vet. Det var ju spänningen för när man gick ut på klubbar och när man gick ut på barer och på ställen och träffades. Och sen träffade man någon och gick hem, då visste man inte riktigt vad som skulle hända.
Nej.
Man visste inte vad den människan gillade, vad som skulle hända överhuvudtaget sexuellt. Eller för man, ja, det var ju en spänning i den här, och det här med flörtandet som sker, eller man var på ett ställe och man såg någon titta på en och så sa man till sin kompis, du, tittar han på mig nu? Jag tror han gjorde det. Och det där kan jag sakna med de här Grindr och de här datingarna. Det ska vara så jävla varudeklaration innan man ser sig. Det är avtändande för mig.
Men det måste ju också vara helt hopplöst för dig att använda Grindr. Du som Sveriges typ kändaste HBTQ-person.
Ja, alltså det är ju också en nackdel att folk tror kanske att jag är en fake-profil.
Mm.
Och att de håller på och skriver, är det verkligen du? Och så där. Och det ser jag liksom... tvungen att svara, ska jag behöva skicka DNA-prov?
Du bara, ska jag säga ballen eller?
Nej, men du vet, man DNA-prov har jag kört med förut, men det kanske är ballen jag ska slänga.
Det är fan bättre.
Det är bättre, ja.
Grindr-kändis.
Ja, men det är ju det också, att det är vissa som skriver bara för den saken.
Det är klart det är. Ja. Fan, du måste få sånt uppsving bland i bögvärlden efter det, känner jag.
Ja, inte så mycket ändå, för att
det är sjukt. Det är sjukt.
Grejen är att man kan ju tro att bögvärlden är väldigt kukfixerad.
Mm.
Men de är mycket mer fixerade på magrutor och manlighet.
Hmm.
Så att om du har lite muskler och snygga magrutor, då ligger du bättre i kursen om du har en jättekuk.
Det finns ingen logik i världen.
Nej.
Nej. När grät du senast?
Ja, det var väl... Jag gråter ju åt sådana där. Jag kan gråta av små memes som kommer upp med katter som leker eller vad fan som helst. Alltså jag, sånt där... Men ja, det är mera, det är mest filmer och sånt där man gråter till.
Vad lägger du mest pengar på?
Kläder.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar, både privata kompisar och offentliga bilden.
Ja, den offentliga bilden är väl stjärnan i After Dark liksom. Det är väl den offentliga bilden av mig.
Mm.
Privat så hoppas jag tror att de tycker jag är snäll.
Mm. Christer, vi är framme vid poddens sista fråga som lyder, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Finns det någon trend eller någonting sånt där som du inte alls fattar? Liksom? Nu suckar han djupt. Han vill bara gå hem nu.
Nej, men jag hatar såna här raka frågor. Vad är det för trend som jag tycker som jag inte förstår mig på att det skulle ju vara såna här poddar kanske.
Och med de orden så signar vi ut för idag. Tack Christer Lindar, det här var super super härligt.
Tack ska du ha, det var trevligt att träffa dig du.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah, det är fullkomligt osäkändis. Den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah.
Ja, men där var avsnitt nummer 553 av Nemo möter en vän i mål. Och jag säger stort tack till legendaren Christer Lindar för ett av de bästa avsnitten som jag har släppt av den här podden på länge. Det här var något utöver det vanliga. Och vill ni nå mig, ja då vet ni vart ni vänder er. Nämligen min hemsida som är www.nemohedén.se eller min TikTok. Det heter kort och gott Nemohedén. Och jag vill också säga stort tack till alla mina fantastiska Podmi-prenumeranter för att ni är med och möjliggör den här podden. För utan er, inget Nemo möter en vän. Och tack även till min grymma klippare Daniel Eggermannen Ekberg. Och med de orden så säger vi tack för idag. Och så hörs vi igen nästa måndag med en ny spännande gäst. Var rädda om er så länge. Puss och kram från Nemo Hedén. Hej då!
Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.